Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hoodreddy och välkommen till Kändispodden. Fab Fred.
Tack snälla.
Fab Freddy. Ja, hur är läget?
Nej, men det är bra med mig, som jag sa till dig här lite tidigare. Jag är ju lite snuvig, är lite förkyld, är lite stressad. Men om man bortser från det så är det jättebra med mig.
Ja, du är mitt inne i en torktumlare, håller på att säga, en virvelvind.
Ja, verkligen. Och det är ju så konstigt för att någonstans mitt i den där torktumlaren så är jag också inne i min dröm. Alltså, och det är en ganska konstig känsla. För det här är ju verkligen på riktigt någonting som jag har drömt om att få göra. Ända sedan jag var ett litet barn. Och jag har ju sagt det högt liksom. Till mina föräldrar, till mina lärare. När jag pluggade tv, när jag är Gamleby så var det likadant. Då sa jag högt att jag vill jobba med Mello på något sätt. Och nu får jag göra det. Och det är häftigt i sig, men som alltid med drömmar så blir det ju inte riktigt som man tänkt så här.
Nej, men var drömmen då också att stå framför kameran?
Nej, men drömmen då var egentligen inte att stå framför kameran. Utan det var snarare att jag sa att jag ville ta över efter Christer Björkman och göra Melodifestivalen. Mm. Men att det blev framför kameran är ju en väldigt trevlig överraskning. För jag älskar ju att stå framför kameran.
Du kan ju ta över sen, för att Christer stod ju också framför kameran så att säga. För...
Eller hur? Ja, det blir en naturlig övergång.
Men vad har... Det är ju svårt att sätta sig in, även om du har pluggat tv-produktion så att du har en grundkoll på hur ett sånt här stort projekt går till. Men vad i hela det här vart absolut inte som du hade tänkt dig?
Ja, men jag tror till en början så gick jag nog in med inställningen. För det har lite varit så i mitt liv. Kanske inte så mycket liksom i tonåren. Men efter det så har jag varit ganska omtyckt av egentligen alla människor som jag har träffat. Mm. Och jag har en ganska positiv och glad inställning. Och den brukar smitta av sig på människor. Så har jag mitt skratt som jag gärna använder. Och det smittar också av sig. Så någonstans mitt i det här så var jag kanske lite naiv och tänkte att det här kommer gå vägen. Det här kommer verkligen bli bra. Och äntligen får jag synas för den stora, breda massan. Och de får lära känna mig. Mm. Och så blev det ju inte riktigt. Det var ju liksom... Jag tänkte kanske att det skulle bli mer ros än vad det blev ris. Mm. Och sen vaknade jag då upp till mer ris än ros.
Nu skrattade jag nästan, men det är inte för att... Det var för att du Du ser så glad ut. Nej, men alltså jag tänkte precis det som du säger nu. Det smittar ju.
Uh-huh.
Alltså, så att jag sitter inte och skrattar åt att du fick hat.
Nej.
Men ja, det där var ju en resa.
Nej, men det var verkligen en resa. Och det var en resa som jag tänkte på något sätt att jag var lite förberedd på. Men som när jag väl stod mitt i den så var jag... inte alls förberedd på det och tog det väldigt, väldigt hårt. Men också, det är så konstigt med oss människor, framförallt människor som har det här bekräftelsebehovet, som gillar att stå där framför kameran, att man då går in och börjar liksom grotta ner sig i den där skiten. För det var ju det som hände. Mina vänner som är fantastiska och ville försvara mig i de här olika trådarna taggade då mig när de skrev mitt namn och sådär. Och på det sättet blev det att jag fick upp ögonen för allt det här tråkiga som skrevs om.
Så du fick en flodvåg av hat som egentligen var kärlek?
Ja, men det blev ju så konstigt. Och då började jag ju läsa allting och sen blir det som en...
Det blir en ond spiral.
Ja, det blir som en snöbollseffekt. Man bara läser mer och mer och mer. Och då bortser man ju från allt det fina som faktiskt också står. För det är en sak jag har lärt mig nu. När jag har tagit mig ur den där tråkiga, liksom, onda spiralen, så är det ju verkligen att läsa bara det fina och det goda. Och jag får ju så mycket fina kommentarer också.
Ja, men det är klart, det är 3 miljoner som tittar.
Ja, det är
så
helt galet.
Så att, det är ju svårt att greppa bara det. Om det blir ett par hundra stycken hat av 3 miljoner, så, så sitter det. Ett hat, eller rätt sagt 1000 kärlek, tvättar nästan inte bort ett hat.
Nej, men det är så konstigt att vi är sån också.
Ja.
Jättekonstigt.
Nej, men vi pratar inte om det tråkiga.
Nej, nu pratar vi om det roliga, det härliga.
Ja, det härliga. Uh-huh. Men vem låg du med för att få det där jobbet?
Hör du också att mitt skratt nu när jag är lite förkyld? Uh-huh. Det blir liksom lite som...
Som en häxtant.
Ja, som en häxtant som också har rökt ganska mycket. Uh-huh. Och jag har inte rökt, jag lovar. Nej, men vem låg jag med för att få det här jobbet? Ja, du, vem skulle det kunna ha varit? Det var då ingen egentligen.
Vem skulle du vilja ligga med för att få jobbet?
Herregud, jag gör en listan lång.
Nej, men så här, du sa själv det, att det här är ju en dröm, eller var en dröm för dig. Mm. Och det, jag kan tänka mig att det är många där ute, både kända och okända, som skulle ha det här som dröm.
Mm.
Så det var ett skoj. Men alltså, hur gick det till?
Mm.
För du är ju på Barnkanalen.
Jajamensan.
Så att du är ju på SVT redan.
Ja.
Och du är ju en profil... En YouTube-profil. Alltså du har ju kommit till YouTube-vägen till Barnkanalen.
Jajamän.
Men liksom, var det någon som ringde dig och sa så här, vill du vara med i Mello?
Nej, utan då var det så här. För ett år sedan så gjorde jag Världens barngala, som är en stor gala som SVT gör till förmån för Världens barn. En jättefin grej. Och då fick jag hoppa in där och vara en superhjälte. Varje år så har de en person som är lite barnens vän och som åker runt och träffar barn och samlar in pengar. Och då kallar de det för barnens superhjälte. Så den rollen fick jag äran att ta mig an och tyckte det var jättekul. Och det var väl egentligen det första stora sammanhanget som var lite liksom nöjesammanhang som jag syntes i.
Mm.
För tidigare hade jag bara gjort YouTube och gjort då Barnkanalen. Och så är det så roligt, för han som var projektledare lite för innehåll på Världens barn, han är också exekutiv producent nu på Melodifestivalen.
Mm.
Så han hade väl liksom spanat in mig lite. Men jag kom Vi har inte legat, jag lovar. Nej. Jag lovar.
Jag tänkte, där sa du det själv.
Fuck <yeah. laughs> Fantastiskt. Nej, men då hade han i alla fall sett mig och uppmärksammat mig. Och så kom jag in i Melodifestivalen-processen ganska sent ändå. För det var i mitten av december som de hörde av sig. Och då var det ett väldigt, väldigt löst samtal. Så då sa de, vi ringer från Melodifestivalen. Och redan där började jag ju liksom skaka på riktigt. Och så sa de, vi har spånat lite namn här för en eventuellt roll. Skulle du kunna, var det första de frågade den här perioden. Och då sa jag, ja, det skulle jag kunna, det löser vi. Och så frågade de om jag ville komma förbi på ett möte. Och det var ju också en konstig grej, för att det var lite som att gå på arbetsintervju för någonting som man inte riktigt vet vad man blir intervjuad för.
Ja.
Så jag gick ju liksom, jag förlorade på stort där och tog på mig paljettetröjor och verkligen tänkte, nu ska det glittra och glammas här. Och så kom jag dit på mötet och då frågade de presenterade egentligen inte så mycket vad rollen skulle innebära, utan det handlade mer om mig. Och så frågade de, ville veta lite mer om mig, frågade lite om vad jag hade för relation till Mello, vad Mello betydde för mig. Och då var det så roligt, för Sunil som är regissör för Mello i år, han har ju en väldigt modern tappning på Melodifestivalen, att den ska vara kanske inte så mycket det här glitter och glamouret som har varit tidigare, lite det här slagaktiga, utan han vill göra den lite mer modern, och det ska vara lite mer svartvitt, det ska vara storslaget, det ska vara spotlight. Så jag vet inte om du har tänkt på det när du kollar på Melodifestivalen, men i år så har man inte så mycket färgade lampor, utan allting är ganska cleant. Och det då,
vad tråkigt.
Ja, men och det sa jag faktiskt i det här liksom mötet till dem. Men jag lever ju liksom för det här glittret. Mm. Jag lever ju för den här glamouren. Och det är ju det som Melodifestivalen är för mig. Och var väl liksom lite kaxig där och sa det, att jag tycker inte att man kan inte plocka bort det helt i alla fall, utan det måste få finnas där. Och Då tog de tillvara på det lite, så när de sen ringde mig och erbjöd mig jobbet, så sa de att de ville att jag skulle stå för glittret. Och då är Sunil så rolig, för då kallar han det för Ullareds glittret. Mm. Alltså det här lite folkliga, det lite festliga. Och det känner jag ändå, det har jag fått göra.
Ja, du är lite Ullared.
Ja, jag är ju lite Ullared. Jag är ju det.
Ja, kanske. Och då skrek du bara ja. Du började inte löneförhandla.
Nej, utan jag skrek ju bara ja. Men sen gick vi faktiskt in i en ganska hård förhandling. Men då är det så skönt för, och det är ganska skönt för min del också. För att då är det en extern person på SVT som inte är kopplad till Melodifestivalen-redaktionen alls egentligen. Ja. Hon jobbar som förhandlare. Mm. Så då förhandlade jag med henne, vilket var skönt.
Ja. Ja. Men då var hon också proffs på att förhandla.
Ja, det var hon, det kan jag säga. Så när vi är klä i kassa blir det där.
Ja, fast det där får man ju räkna hem under en längre tid.
Ja, och det var det min pappa sa också. För pappa är ju, han har ju varit involverad i det här sen dag ett alltså. Ja. Så han sa det, du kan inte räkna det här i ersättning, utan det här blir ju liksom, det här blir ju ditt livsäventyr.
Ja, alltså där får man ju, det är lite som Robert Gustafssons medverkan. Mm. Ska ju sälja hans show. Nej, men alltså så att, men nu så hoppas jag nästan att han blir tvingad att åka till Lissabon.
Ja, eller hur?
Eftersom han har fått så bra reklam, för det hade han nog inte räknat med.
Nej, eller hur?
Så han hade nog bara tänkt att gå in och vara med i samband med biljettsläpp.
Det skulle vara ett nederlag för honom, ja, att vinna.
Ja. Ja, precis. Så det straffet tycker jag fan han ska få.
Eller hur?
Men liksom, vad tar man vägen efter det här då? För att du är ju programledare sen innan, fast inte för den breda massan.
Nej.
Så att du debuterar ju i det största.
Ja,
som de andra programledarna liksom strävar efter.
Ja.
Och liksom, vad ser du dig? Vad ska komma ur det här då? Så precis som din pappa säger, att du kan inte räkna hem kronor och ören nu.
Nej.
Utan vart tar du vägen?
Men det är så svårt att veta. För jag hoppas ju också någonstans, och det är väl återigen det här liksom, för jag har så svårt att bedöma min egen prestation i Melodifestivalen och på något sätt göra en generalisering och genom den kunna se, men det gick bra eller det gick inte bra, jag blev gillad eller jag blev inte gillad. För det är så svårt när man befinner sig mitt i det. För att som sagt, man får både ris och man får både ros, och programmet i sig är ju ganska kritiserat i år. Och sen har man då valt lite olika delar som man fokuserar på. Men min största dröm är ju att kunna fortsätta göra program och i dem vara programledare. För det är ju verkligen det jag tycker är det absolut roligaste jag någonsin har gjort.
Men du vill göra det på riktig tv, inte på Barnkanalen?
Men jag skulle vilja kombinera det. För att någonstans tycker jag också att det är väldigt kul att jobba mot den yngre målgruppen. Och jag får ju, de är ju mina största fans. Liksom. Mm. Det är ju de som verkligen älskar mig och har gjort det sedan dag ett. Så att överge dem hade varit tråkigt. Mm. Och sen är det svårt att kombinera programledare med då den traditionella programledarrollen. För att barnprogramledare ses ju lite ner på tyvärr i branschen. För att de ses som lite skojiga och lite stolliga och lite knasiga. Och då har man väldigt svårt att sätta in dem i de större sammanhangen.
Mm. Fast tänk vilka superstjärnor som har gått barnprogramledarvägen.
Ja, men verkligen.
Jag tänker också internationellt.
Ja.
Men våran kulturminister har ju också varit barnprogramledare.
Ja, men så är det.
Men den här Ullareds glitter Freddy.
Mm.
Hur mycket är det du och hur mycket är det en roll då?
men det är ju jag. Men som alltid när man ställer sig framför kameran så får man ju slå på det där lilla extra. Mm. För att annars går man inte genom rutan. Mm. Och sen är det klart, jag är ju människa. Jag har ju olika sidor av mig själv. Och det är så roligt. Mina föräldrar brukar säga det, att deras kompisar och kollegor tror att jag sitter hemma hos mamma och pappa och är liksom hoodladdy, wild and crazy. Men där är jag ju väldigt liksom lugn och inte alls är det där skojiga och stolliga. Mm. Men jag tycker det är kul att vara både och. Och jag tycker det är kul också att jag får visa det ibland i tv-sammanhang. Att jag har ett djup och det finns en dynamik i mig. Att jag behöver inte alltid vara liksom här uppe och skratta ihjäl mig och tycka att liksom livet är en fest. Utan det finns andra sidor av mig som jag inte har några som helst problem att visa heller. Mm. Och det märks ju nu när vi sitter och snackar.
Ja, oja.
Att jag, nu är jag lite mer liksom lugn. Och,
lite grå.
Ja, men lite grå också, tyvärr. Men det är för jag ska sätta mig i bilen sen och åka ner till Kristianstad.
men liksom... Vad har du fått allting därifrån då?
Mm.
Alltså inspiration känns pretto, men alltså hur blev du Fab Fred? Alltså är det, för du är ju lite som ingen jämförelse i övrigt och du är inte en tant.
Nej.
Men du känns som en liten gladare yngre variant av Babsan fast manlig.
Ja.
Fast lite så här, ja, men för det, Larsa har ju också skapat en figur som är väldigt folkkär. Som också går hem i alla läger, även ute i stugorna.
Ja.
Som är också rätt oväntat.
Ja, verkligen.
Och den här Ullaredsglittret verkar ju också gå hem i stugorna.
Ja, det är kul att du säger.
Men hur liksom...
Ja, vad
kom du på den i Kalmar?
Ja, och jag tror nog faktiskt inte att det var i Kalmar som jag... För det har jag alltid känt att jag har varit lite för annorlunda för Kalmar.
Du var en liten outsider när du var liten.
Ja, men det var jag verkligen. Och jag var ganska blyg och osäker i vissa sammanhang. Men när jag väl var med liksom mina kompisar som jag kände mig jättetrygg med, då kunde jag vara den här lite knasiga karaktären liksom, eller personen, och våga visa den sidan. Men det var nog först när jag kom till Stockholm och kände att jag liksom... Jag var inte utanför på något sätt, utan jag blev verkligen omfamnad av alla människor jag träffade, och jag begav mig in i tv-branschen där det redan sedan tidigare finns ganska knasiga personer. Mm. Och jag kunde verkligen leva ut den sidan. Så jag tror någonstans där hittade jag mig själv kanske på riktigt. Och alla sidor av mig själv. Och på den vägen var det. Sen tog det lång tid innan jag vågade... än säga att jag tyckte det var kul att stå framför kameran.
Mm.
Faktiskt.
Men det är klassiskt. Det är nästan ingen som i början vill erkänna det.
Nej, men så är det.
Nej, men så det är också så svenskt. Alla vill.
Ja, men ingen vågar säga.
Nej. Nej. Det är ungefär som jag såg på Farmen igår. Där de sitter runt det jävla bordet.
Ja.
Och så ingen säger någonting sen när de delar ut uppgifter. Och sen går de direkt och sätter sig i en synk och snackar skit.
Ja.
Om det som händer i bordet. Så att det är ungefär samma sak. Men hur var din uppväxt annars då?
Ja, men min uppväxt var lugn. Jag har alltid varit ett ganska lugnt barn. Och jag har varit väldigt snäll. Det har mina föräldrar alltid sagt, att jag och min bror har varit väldigt snälla och ganska artiga och lite sådär väluppfostrade. Men sen har jag ju alltid haft lite problem med att kunna visa vem jag är. Det är inte alltid jag har vågat stå för den jag är och vågat visa det. Så jag kände nu en period... att jag liksom stängde av mig själv lite och blev ganska anonym och blev ganska osäker.
Mm.
Och var ju, det är så klassiskt att säga, men var ju retad ett tag liksom, av de här lite tuffa killarna som inte förstod mig.
Mm.
Och det har ju satt spår i mig också, för jag har alltid haft jättelätt att jobba med tjejer och kvinnor och tanter. Men ganska svårt faktiskt att jobba med manliga kollegor.
Men lite så är jag också.
Är det så?
Nej, men jag har också alltid lättare att jobba med tjejer.
Mm.
Fast jag har inget problem att jobba med killar.
Nej.
Och jag kanske inte varit retad, men jag har ju också växt upp i en... inte en småstad, men i Västerås. Det är också rätt litet.
Just det.
Och jag vart ju själv inte normal förrän jag kom till Stockholm. Nej. Vad man ska säga.
Men det är också så tråkigt att det ska behöva vara så. Ja.
Men när jag växte upp så kände jag ju inte, jag visste typ ingen annan bög i hela byn.
Nej. Eller, men så var det för mig också.
Så att det fanns ju inga förebilder. Och där tänker jag att du drar ju ett jättelass nu. Mm. Jag tänker, just eftersom du också är barnprogramledare.
Mm.
Nu handlar inte det någonting om något sexuellt. Men jag tänker mer att man kan vara som man är.
Ja, eller, alltså, verkligen.
Sådana förebilder fanns ju inte när jag var liten, till exempel.
Nej, men någonstans är det också därför jag känner att jag är så starkt band till Melodifestivalen. För att Melodifestivalen har ju alltid vågat omfamna lite det som har gått utanför samhällets normer. Och för mig då som satt där i lilla Påryd, det var ingen annan som var homosexuell, det fanns ingen annan förebild. Och så fick man se liksom för mig då Alcazar som stod där på scenen och vågade glittra och vågade vara sig själva. Alltså det blev ju en jättegrej för mig verkligen. Och det är nog där jag tror någonstans min kärlek för Mello började. Och sen har den bara vuxit sig starkare och starkare.
Mm. Men hur halkade du in i mediebranschen då?
Ja, men det är faktiskt en ganska rolig historia, för att när jag pluggade i gymnasiet så pluggade jag IT-media, och det var mer en linje jag valde för att jag visste inte vad jag
skulle... Du ville inte gå någon riktig...
Nej, jag ville ha något roligt. Jag ville sitta framför datorn och pyssla lite med Photoshop. Och var ganska lost. Och sen fick vi ett mejl från min medielärare som frågade om det fanns några i klassen som var intresserade att praktisera. För då skulle Talang komma till Kalmar och spela in där på Stadsteatern. Och han pushade mig ganska hårt till, han sa det, men testa det här nu, se, bara gå dit, känn efter. Det här är ändå ganska häftigt liksom. Och så gick jag dit och nej, men det var ju som att liksom
som att komma till himlen.
Ja, men det var typ som himlens portar öppnade.
Men vilka var det som var med i Talang då? Alltså, jag tänker i juryn.
Åh, herregud. Ja, men det var ju då Bert Karlsson, Johan Promell och var det Charlotte Perrelli också? Ja, det var det där, de där
Tobbe. Och då var det Tobbe också?
Nej, inte Tobbe Ek. Jag är så inne i Mello nu. Tobbe Blom var programledare tillsammans med Markoolio, tror jag.
Aha, okej. Okay,
men jag tyckte verkligen det var så himla roligt. Jag älskade verkligen. Ja, men egentligen kanske inte tv-sammanhanget så mycket, men snarare att man samlade en skara människor, man fick ta hand om dem, jag jobbade med publiken då, och känna sig som en del av någonting lite större, att man var del av ett team, och det där, det hookade mig på något sätt. Så då började jag kolla olika tv-produktionsutbildningar, sökte en här i Stockholm som heter Medieinstitutet, som har blivit jättekritiserad nu i samband med MeToo-rörelsen. Och sen sökte jag även Gamleby, GTV heter det, en tv-produktionsutbildning i Gamleby. Och kom inte in på Medieinstitutet och var ganska ledsen för det, för den kändes lite mer modern.
Kändes lite coolare.
Ja, men den kändes lite coolare, det var Stockholm och du vet sådär. Men kom in i Gamleby, konstigt nog, för att när jag var där, alltså det här, jag vet inte om jag vågar berätta. Då var det så här, då fick man göra en intervju med rektorn och sen två lärare som jobbade på skolan. Och jag satt i intervjun och de ställde en fråga. Ja, vilka tidningar läser du? Nej, men alltså jag läser så mycket tidningar. Aftonbladet, Dagens Nyheter, Sydsvenska, Det Svenska Dag. Alltså du vet, det var alla tidningar man kunde läsa, sa jag att jag läste. Ja, sen kommer du göra en liten nutidsformulär. Alltså jag tror jag hade 3 rätt av 10. Och de bara, ja, är du säker på att du läser så många tidningar?
Jag bläddrar i dem.
Eller, jag bläddrar till nöjesidorna.
Men du kom in?
Jag kom in trots denna lilla händelse. Och flyttade då till Gamleby, som är en jätteliten ort utanför Västervik. En jättefin ort, det ligger precis vid skärgården, vid vattnet. Men det är ju framförallt gamlingar som bor där, lite äldre människor. Och sen då några högskolestudenter.
Ja. Men är inte den utbildningen lite trött?
Ja, men den utbildningen, den har ju hankat fast sig alltså. Ja. Och det pratas ju fortfarande väldigt gott om den i branschen, vet jag. Men jag kan hålla med om att man kanske skulle vilja hata upp den lite.
Men nu är det här ett sidospår, ja, som kanske inte kommer. Men det här med Medieinstitutet, ja, har inte jag hört något om.
Nej, men då är det... Jag har en kollega som jobbar på Barnkanalen som pluggar där just nu. Och då är det en lärare där som... Ja, nu är jag lite osäker. Jag vill inte säga osanningar, men har skickat konstiga meddelanden.
Jaha, men jag vet till... exakt vilken lärare det är.
Ah, okay.
Ja,
okej.
Ja, men då så. För att,
Och han har ju blivit...
Ja, han är inte kvar längre.
Nej.
För att jag vet...
Och jag tror till och med att linjen ska läggas ner nu.
Ja, för att jag såg att, att en jag känner har blivit huvudlärare där nu. En kvinna.
Ja, ah, okej. Okay.
Men de här mejlen är ju vida kända. Jag visste bara inte att det var, hade gått så långt.
Jo. Men det var ett, ganska många modiga tjejer som tog mod till sig och uppmärksammade detta. Ja. Och då började det hända grejer.
Ja, ja, det är fantastiskt. Klart. Det kan man inte se bort sig ifrån.
Nej, verkligen.
Ja, ja, hur som helst. Du kom in på Gamleby. Och det var gamla, alltså det var den utbildningen som sen förde dig till Stockholm.
Ja, det var det. Och det var faktiskt första gången jag åkte till Stockholm. Var också första gången jag flyttade till Stockholm. Så
att du hade...
Jag hade aldrig varit där tidigare.
Du hade en liten resväska.
Jajamän.
Dimper ner på Centralen och säger, nu bor vi...
ja, nu bor jag här, detta är min stad. Och flyttade då till ett kollektiv med, jag tror vi var 5 stycken klasskamrater till en början, som bodde ute i Tullinge, ett hus i Tullinge tillsammans. Och om jag ser tillbaka på den perioden så var det en härlig period, men också ganska jobbig period. För att bo med andra människor är alltid svårt. Det har aldrig varit min starka sida.
Nej, jag har också gjort den här resan i kollektiv. Fy fan.
Nej, men nu när man ser tillbaka på det kan man ändå bara tänka på de 4 grejerna. Men när man väl befann sig i det, eller i det, inte jätteroligt.
Nej. Jag hade nästan glömt bort att jag hade bott i kollektiv.
Vad kul att jag kunde.
Men jag tänkte, jag kom på det i förra podden, eller om det var podden innan, när jag hade Tess Merkel här.
Ja, just det.
För att Annika från Alcazar bodde i samma kollektiv.
Nej, men gud vad häftigt.
Så att ja, det var en sån liten flash när jag träffade Tess. Men, och sen så har jag hört att du jobbade på Solsidan.
Mm.
Eller praktiserade. Eller
jag praktiserade där. Och det var en ganska tuff period faktiskt.
Ja, det var någon bitch som var ute efter dig där.
Ja, det skulle jag inte vilja kalla henne för en bitch.
Men, för att ni har blivit kompisar igen.
För att vi har blivit kompisar igen, ja. Och hon var då en stor förebild och är fortfarande. Men jag tyckte kanske att hon var lite orimligt hård mot mig. Och kanske
bara mot dig?
Jag upplevde det som att det var framförallt mot mig. Och lite orättvis mot mig också i vissa stunder. Så jag tyckte det var tufft på Solsidan faktiskt. Men sen hade jag andra människor där som stöttade jättefint och som jag fortfarande har kontakt med. Men Solsidan var tuff. Och jag tror efter att ha varit på Talang där till en början och fått se den här publiken och fått se det här stora sammanhanget, så var ju Solsidan lite någonting annat. För det är ju en dramaproduktion.
Ja, men då blir du mer som en slav när du praktiserar, va?
Ja, men det var ju väldigt mycket det. Och det var ju liksom tidiga månader, sena nätter. Jag minns jätteväl en gång när vi var... Det hade varit världens längsta dag. Vi hade varit ute vid ett slott. Och Josefin Bornebusch och Johan Reborg skulle bada i en badtunna. Och det var en massa naket. Så halva teamet fick liksom stå vid sidan av. Och så skulle vi ta oss därifrån och klockan var kanske så här 1 på natten. Det hade verkligen blivit jätteförsenat. Och jag sitter i min jättestora bil med liksom fika, all fikautrustning som typ finns i hela världen. Och hittar inte hem. Alltså jag hittade inte hem. Och jag körde på dem. Alltså det var så små vägar. Det var liksom grusvägar.
Grät du då?
Ja, men jag grät i bilen. Och sen försökte slå på mobilen för att se vad jag skulle. Och,
hade
ja, men
ingen
jag tror jag var hemma liksom vid 3 på natten.
Mardröm.
Ja, men det var en mardröm. Och det hade varit en ganska tuff dag också. Så jag grät inte bara för att jag var vilse. Utan det var lite annat också.
Ja. Jag hade ju tur att komma in i tv-branschen på en annan position så att säga.
Mm-hmm.
Så att jag har inte gått en tv-utbildning och behövt praktisera mig in.
Okay.
Men jag vet ju hur slavigt det är. Alltså det är en väldigt konstig bransch.
Det är en väldigt konstig bransch.
Gammalmodig bransch.
Ja.
och där det verkligen är så här låglöning på de lägsta positionerna. Absolut. Och att folk, som du säger, ni slavar.
Ja.
Tidig morgon, sen natt.
Nej, men jag, efter Solsidan så gjorde jag Så ska det låta, tyckte det var jätteroligt. Och sen begav jag mig till Let's Dance och gjorde, jag tror det var den 8:e säsongen av Let's Dance. Det var min första säsong som jag praktiserade där på. Och då var jag publikassistent till en tjej som var publikansvarig. Och då fick ju, det var nästan lite, alltså jag tyckte att det nästan blev lite jobbigt, för att jag fick så mycket ansvar där och hade liksom hand om all ekonomi som var inblandat vad gäller de här publikintäkterna. Mm. Som, det var ganska mycket pengar som jag då skulle liksom administrera och redovisa.
Mycket svarta pengar.
Nej, men allting redovisades faktiskt. Ja. Det gjorde det, för det var det var jättejobbigt att göra det arbetet. Mm. För att man var liksom tvungen till att sitta och hitta kvitt. Man var tvungen till att kolla, verkligen så här, kolla hur många som kom dit. Matchade det mycket, mycket, mycket pengar vi hade fått in. Ja, det var helt galet. Och då kom jag ihåg att jag reflekterade över det. Att jag som praktikant har hand om liksom den här miljonposten. Mm. Det var lite knasigt i min värld. Hej! Du sa hej också. Fina, på tal om Let's Dance.
Ja, på tal om Let's Dance gick Tobias Karlsson förbi studion här.
Fina.
Men ja, det är ju faktiskt, ja, men det är klart, många praktikanter får ett stort ansvar.
Ja, men du får
det, hänger mycket på deras axlar.
Ja, det är så, verkligen.
Men jag ska inte nega jättemycket på tv-branschen, för det är också fantastiskt på så sätt att man verkligen kan jobba sig upp.
Mm.
Nästan på ett amerikanskt sätt.
Ja, och egentligen utan någon som helst utbildning. Ja. Man kan bli chef utan att ha chefsutbildning.
Ja.
Men det finns också två sidor av det, såklart.
Ja, ja, jag har hört så många roliga historier som också just det här med sängvägen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Att man kan vara praktikant ena dagen och producent nästa dag.
Ja.
Vi nämner inga namn här.
Nej, det gör vi inte.
Men det är en jävligt rolig historia på ett av de stora bolagen.
Ja,
men sen så, och apropå ligga, så har du också jobbat med Paradise Hotel.
Ja, och det var ju... Ja. Men jag kan ju prata om Paradise Hotel hur länge som helst, verkligen. För att det var en så konstig period i mitt liv. Och att jag har varit med om det där nu i efterhand känns verkligen helt galet.
Men vilka profiler var med i din säsong? Så
ja, men det var ju det året som blev så otroligt omtalat.
Med Samir och Jasse. Året efter.
Ja, men Samir var det. Det var Emily Rydberg, hon som gick bärsäckargången i huset. Jeppe Johansson som kastade kulan. Och Aina då som blev, vad heter det? Betrayed.
Ja. Men vad lärde du dig där då?
Oj, vad lärde jag mig där? Jag lärde mig att jag ville ta en paus från tv-branschen.
du fick en överdos.
Ja, jag fick faktiskt det.
Men vad var din syssla då?
Jag var deltagaren i Sverige, så jag var ju de här deltagarnas närmsta person. Jag och en tjej som heter Elin var deltagaren i Sverige. Och det här var ju, Paradise Hotel hade Mastiff gjort i hur många år som helst innan. Men så hade de ett uppehåll med Paradise Hotel på 2 eller 3 år, jag minns inte riktigt. Och sen kom det tillbaka. Och då var det lite som att man uppfann hjulet på nytt. Så att vi åkte ju ner till Mexiko och var ju underbemannade som tusan. Så jag tror, jag och Elin, vi var nere i Mexiko i 2 månader. Och vi var lediga, jag tror det var 2 dagar totalt. Som vi var lediga. Annars jobbade vi från tidig morgon till sen kväll. Uh-huh. Och också det här är sjukt. Var tredje dag, nej men då fick vi kliva upp mitt i natten. Sätta oss i en bil, åka 1 timme. För att möta upp deltagaren som skulle in i huset dagen efter. Så det var ju, jag kan säga, vi jobbade dag, kväll och natt.
Ja, och jättelåg lön.
Ja, och jätte... Ja, jag hade ändå gått upp ganska mycket där. Men man kunde tycka att den var lite högre. Det kändes rättvist.
Fast du har gjort det i alla fall.
Jag har gjort det.
Och du kommer aldrig göra om det.
Nej, fast jag tror faktiskt på riktigt att jag skulle kunna tänka mig att göra om det. Nu. När man ändå har lite distans till det. Men,
ja, fast du kan inte kliva ner på en sån
nej,
position.
Nej, det är det jag kände också.
Nu när du är slagdiva.
Ja. Jag älskar att jag får epitetet slagdiva. Ja, men alltså, du vet, det gav mig nästan en rysning.
Ja, men alltså, fast du är ju mer slagdiva än vad du proddas.
Ja, och jag älskar det. Jag älskar att jag är det.
Men jag tänker mer att ett naturligt steg skulle nu vara att du kanske är med i Mello nästa år.
Nej, men sluta. Alltså, sjunga är inte min starka sida.
Fast inget ont om Samir och dem.
Nej.
Men det går att lösa. Du kan också göra en sån här som Charlie's Angels. Att du tar in 2 stycken.
Ja,
så att det är en trio. Ja. Så att du är liksom någonting i mitten.
Ja, jag är Beyoncé och de är liksom Michelle och Kelly.
Precis. Ja. Så att det är så kan man köra.
Ja.
Men för att dra på lite här. Du har jobbat på Splay också.
Jajamän, som är ett YouTube-nätverk.
Ja.
Ja, och vad det sen är kan man ju diskutera.
Ja. Ja. Men jag tänker mer för många av dina fans och lyssnare. Mm. Så kan, de vet ju redan det här. Men, men du jobbar alltså på ett YouTube-nätverk. Mm. Jag jobbar där nu med.
Nej, det gör jag inte. Jag jobbade där i 3 år. Men sen ringde de från Barnkanalen och undrade om jag ville komma på en casting. För de var på jakt efter nya programledare. Och Madde som var producent hade hört talas om mig.
Men de hade sett dig på något sätt i någon YouTube-variant?
Nej, utan det är så konstigt. För då är det en fantastisk redigerare på Mastiff. Som känner Madde som är producent jätteväl. Och när Madde då hade sagt att hon var på jakt efter en person som ville programleda. Så hade den här redigeraren tipsat om mig.
Mm.
Utan att egentligen vetat om att jag hade en liten programledarkarriär på Splay.
Ah, ja.
Ja,
vad härligt.
Ja, men så, och det är också sådana där grejer som alltså tillfällen och bara knasiga sammanträffanden.
Men så är ju livet.
Ja, men så är ju livet. När man och det är det som är så spännande.
Nu är gammal och kan se tillbaka på sitt eget liv. Så är det ju så. Uh-huh. Att allt som har varit stort och avgörande har liksom... Ja, trillat på en eller vad ska man säga.
Men har du någon gång liksom känt att nu när du kollar tillbaka på ditt liv, har du någon gång känt ganska starkt att säga, ja, där du är nu, att du då tidigare kunde känna att där kommer jag hamna?
Nej.
Nej. För det kan jag känna. Att det någonstans har liksom, att det är lite, det här var mitt öde att hamna här. Men för det är så konstigt när jag sitter bara, alltså hela den här mellogrejen, att jag har haft en sån fäbless för det och att jag redan i tidig ålder sa att jag ville jobba med det och nu är jag här och jag kan, det är ganska många såna grejer som jag kan känna att jag liksom på något sätt har inte vetat om, men i alla fall anat att jag kommer hamna där till slut. Och så kan jag känna det. Som med Mello nu till exempel, så kände jag ju jättestarkt att efter jag hade varit på det mötet att jag kommer få det här jobbet, det kommer bli mitt. Och likadant, jag vann ett pris, ett så branschpris som var jättestort för mig då, som jag fortfarande är jätteglad över att jag vann. Och då kunde jag också jättestarkt känna att jag kommer vinna det där. Och det är så, olikt mig i hur jag är som person. Mm. För att jag är jättenojig och jag är liksom inte alls så säker i andra fall. Men just med några så specifika grejer.
Men du har ingen sån stark känsla på något i framtiden nu? Eurovision?
Nej, det har jag väl egentligen inte. Det är nog mer önsketänkande att de kommer ringa mig nästa år och fråga om jag vill programleda den nu. Alltså ta steget upp från sidekick till programledare.
Tyvärr så blir det nog ingen Eurovision-vinst i år.
Nej, det tror jag inte.
För det finns inte
får jag säga det?
Nej, men jag tänker så här, det finns nog inte ett enda bidrag. Det handlar inte om att de är jättedåliga. Men det är liksom, det känns inte som ett tävling. Det känns inte som Sveriges år, om vi säger så.
Men jag tänker ändå, alltså jag har ju nu måste jag ju vara så himla neutral i allt jag säger.
Ja, åh, vad tråkigt.
Ja, men det är så tråkigt.
Men jag ska bara säga att den som har störst chans, skulle, jag tror faktiskt att det är Robert Gustafsson, så blir extra dubbelstraff att han skulle vinna hela Eurovision. För då måste han lägga ner sin krogshow. Nej, men jag tänker på det så att det är ju inte bra alltså, så, och vinner därför. Men jag tänker att om Lordi har vunnit förut, så är det liksom mer att...
Ja, det skulle kunna gå hem.
Ja, men det blir så knäppt att liksom det ändå...
Det funkar.
För det är ju en väldigt stor del i den där tävlingen som handlar om att man ska sticka ut och att folk ska komma ihåg.
Ja.
För att om jag tycker att Melodifestivalen till viss del är en pina för att det pågår så mycket, så är ju Eurovision ångest på det sättet att det är så jävla många dåliga bidrag som man ska sitta och titta på de här semifinalerna.
Ja. Nej, men de kollar jag faktiskt
för det är så mycket skit också.
Ja.
Och sen så blir ju tävlingen så lång. Ja. Alltså röstningsmomentet när det är 30-40 bidrag. Alltså, så det är, och det där jag menar, där skulle ju faktiskt Rolands sticka ut.
Men frågan är bara hur de skulle liksom översätta den där låten.
Ja, det vet jag inte.
Nej.
Men som sagt, jag tror inte att det är Sveriges år i år.
Nej, men jag känner ändå att vi har, nu vågar jag inte säga vilka, men jag känner ändå att vi har två starka bidrag som
jag... Benjamin och Mariette. Men det är en till som jag tycker är rätt okej som har gått
vidare. Vilken
är det då? Jag undrar om det är Liam.
Ja, just det, Liam.
Ja, jag vet inte.
Nu minns jag inte riktigt hur den låten gick, det var så länge sedan.
Nej, inte jag heller, fast han är ju lite härlig.
Ja, men han är härlig.
Får man ju ändå säga.
Ja, verkligen.
Nej, men han skulle funka som...
Han är lite Erik Sade. Fast på ett annat sätt.
Fast på ett annat sätt.
Ja. Det är ju min stora idol i livet. Exakt. Ja. Jag har varit kär i honom sen jag var... Ja.
Sen du var två.
Sen jag först såg honom.
Ja. Men är det sant?
Ja.
Vad härligt.
Ja, jag är ju liksom lite hans stalker.
Men är han din...
Mitt frikort.
Ja, frikort. Nej, men är han din dröm? Nej, men så här, för att jag tänkte så här. Du och jag har ett gemensamt intresse.
Ja, vad är det?
Vad tror du?
Jag vill ju säga Mello nu, men då är det något annat.
Ja, Mello är inte riktigt mitt intresse egentligen. Det har varit det, ska jag säga. Och det är en stor sorg att jag tycker att den inte är så bra längre.
Ja.
Och det har ingenting med dig att göra.
Vad snällt.
Att du har gjort skandal.
Men det tycker jag ändå är spännande att prata om. För att det är så många som kommer fram och säger det till mig när vi gör de här publikrepen och genrepen och sådär. Att de tycker om mig, men de tycker inte... Och de tycker om David också, är det ganska många som säger faktiskt. Men de tycker inte att Mello i sig är så roligt längre.
Nej.
Men, och vad är det då?
Nej, men jag kan säga
vad
så här,
är det man saknar?
För mig så har den... Det är två grejer. För jag ska inte säga att jag har varit besatt av Mello, men jag har verkligen gillat det förut.
Mm.
Någonstans, jag vet inte, när blev deltävlingen? Eller när blev det så många deltävlingar? 2002-2003
någonstans. Ja, någonstans
där. Då var det svinkul, för det var en naturlig utveckling.
Mm.
Sen någonstans därifrån och tills nu, på mitten på den bågen, så har det dippat rejält för mig.
Mm-hmm.
För då har det också, i början var det kul, och då var det så här, men sen så har det liksom blivit för mycket av det goda.
Mm.
För att det är svårt, ja men det har ju, förut var det också en tävling.
Mm.
Nu är det ju ett stort nöjesprogram.
Mm.
Det känns inte som man riktigt vet vilket ben man ska stå på.
Nej.
Ska vi få fram en riktigt bra jävla låt? Eller ska vi göra världens bästa underhållningsprogram i 6 veckor?
Mm.
För det är ju så. Ni stackars programledare måste stå och säga att det har skickats in 2700 eller 3000 låtar.
Mm.
Alltså även en gammal blind och döv tant kan lista ut att det inte är de 3000 bästa låtarna som har skickats in.
Nej.
Eller rättare sagt, de bidragen som är med är inte de 27 bästa av de 3000.
Nej.
Så att redan där så tycker jag det haltar lite. Men jag vet inte... Sen så är det ju så här, det är orättvist att säga att årets tävling är dålig.
Mm.
Den är annorlunda.
Mm.
Som du säger, små saker som gemene man kanske inte märker.
Nej.
Det här med, som du säger, färgsättningen eller vad man ska säga.
Mm.
Det blir ju bara en känsla hos någon som inte kan. Eller som inte är kunnig. Utan tänka att någonting är annorlunda, jag kan inte sätta fingret på vad.
Nej, just det.
Så det är egentligen inget fel, för jag tycker att tävlingen måste utvecklas.
Mm.
Men det är någonting som skaver för mig.
Mm.
Så hade det varit bättre låtar, eller mer så här fokus på att det ska vara bra musik, så hade ni inte fått så mycket skit. Alltså förstår du? Alltså,
folk
vet inte riktigt vad som är felet. Och då blir det du och David som står där, som blir de som får på något sätt ta skiten.
Mm. Ja, och det har vi pratat om ganska mycket i underhållsteamet också, att hade publiken uppskattat låtarna mer, så hade kanske fokus från framförallt David, men också mig, skiftat lite. Mm. Då kanske man inte hade lagt lika mycket stor värdering i det. Och samtidigt kan man se det från andra sidan också, hade David och jag tagit ännu större plats och gjort liksom storslagna shownummer, då hade vi förmodligen blivit kritiserade för att tävlingsbidragen hamnade lite i vår skugga. Mm. Men jag fattar verkligen vad du menar, och jag tycker det är en intressant diskussion att ta, och jag tycker det är spännande att höra vad folk tycker. Nu är det så tråkigt att jag har så lite tid, så jag hinner aldrig riktigt ställa de frågorna jag skulle vilja ställa till de som kommer fram och säger att de tycker att tävlingen borde förändras och på vilket sätt och sådär.
Det känns ju lite som att man skulle behöva nästan ta ner det för att bygga upp det igen.
Ja.
Så att det skulle nästan bli som det var från förr. Alltså en kväll nästan.
Mm.
Och sen kan man utveckla det därifrån. För att nu så är det svårt. Jag fattar också av ekonomiska skäl. Det blir en sån ond cirkel, för det drar ju in en jävla massa pengar också.
Ja, men så är det ju.
Så att jag vet inte riktigt vilket ben man ska stå på där.
Nej.
Men vårt gemensamma intresse,
ja, vad är det?
Är sex. Nej, jag skojar. musikal.
Ja, men åh gud. Nej, men alltså du kan inte öppna den här porten. För att det kommer vara det enda jag vill prata om nu.
Ja.
Nej, men alltså på riktigt.
Nej, men alltså så är det ju för mig också. Nej, men jag fattar.
Det här kommer bli en 3 timmar lång podd.
Och ena sidan så har ju du har ju döpt din katt efter en musikal.
Jajamensan, Hamilton heter han efter Hamilton-musikalen.
Och det tyckte jag var lite intressant, för att när jag hörde dig prata om det så hörde jag också att du inte ens har sett den musikalen.
Nej, jag har inte sett den. Jag har bara lyssnat på låtarna.
Men varför är du så besatt av den?
Nej,
den jag älskar musikalen, men den har inte jag fattat.
Nej, men alltså, åh herregud i himlen. Nej, men då ska jag berätta. Alltså, Hamilton-musikalen, när man... För att det är 2 musikaler i mitt liv som på riktigt har typ förändrat mitt liv. För att när jag upptäckte dem så var det liksom att man kan berätta en sån här historia, en sån här bara liksom tragedi genom att bara sjunga. Man har inga spoken lines alls. Det är inget liksom att man pratar, utan det är bara sång. Det är bara musik. Och göra det i 2,5 timmar och ändå behålla publikens intresse så... Alltså du vet, när jag lyssnade på låtarna, jag sitter ju som på nålar. För att det svänger och det är sån dynamik. Och Hamilton-musikalen, det som den gör så bra och som den har fått så himla mycket bra kritik för, är ju att det är dels att den är så otroligt genomarbetad. Om man börjar lyssna på låtarna så kommer man höra att liksom likadana musikarrangemang återkommer i olika låtar. Och hur den börjar, hur den slutar, hur man knyter ihop den påsen. Alltså, nej men, kasta en Oscar på honom. Lin Miranda, eller vad han heter. Han som
men den har väl vunnit en och annan Tony, kan jag tänka mig.
Nej, men alltså, den vann ju typ alla Tonys. På riktigt alla Tonys. Men det den gjorde, det som den revolutionerade med var ju att det var rap. Det är ju en musikal där man rappar.
Mm.
Och det har ju aldrig gjorts tidigare.
Nej.
Och men alltså,
det är väl en av de anledningarna till att jag kanske har dragit mig för den.
Men har du gett den en chans?
Nej, det har jag verkligen
inte. Nej, men på riktigt. Alltså när du känner en kväll att nu är jag redo. För jag tror att man måste vara redo för det. Mm. Du kommer hitta...
Svimma.
Ja, men du kommer hitta himlen.
Alltså. Ja, vad härligt. För att jag lyssnar ju på Alex och Sigge ibland.
Uh-huh.
Och Alex är ju besatt av den här musikalen också.
Jaha, ja, det visste jag faktiskt inte.
Han pratar ofta om den.
Ja.
Och då började mitt intresse väckas på så sätt att jag tänkte, men vad är det med den?
Mm.
Sen så, men då, alltså, då får du ta lite av dina schlagermiljoner nu och åka över till New York och se den. Jag tror att den går i London också.
Ja, jo, men jag tror det också. Och jag har en kompis som ska gå på den och jag är så avundsjuk. Men det tråkiga är ju, nu är det inte originaluppsättningen längre.
Nej.
Och det tycker jag är lite tråkigt.
Ja, men det är tråkigt.
Ja.
För att det kan bli lite trött. Men den är fortfarande ändå så pass fräsch att det borde vara... En fresh cast som kommer in istället.
Ja, men jag tänker det.
Men jag tänker, du sa att du har två gånger så har du blivit blown away.
Mm.
Den andra gången då?
Det är också en musikal som jag inte har sett på riktigt, som jag bara har lyssnat på musiken till. Och det här var faktiskt i Gamleby där jag pluggade då tv-produktion. Så var det en kompis som tipsade mig att streama konsertversionen av Le Miserable. När de gör sitt 10-årsjubileum.
Mm.
För då har de som satte upp musikalen, Cameron McIntosh, jag minns inte vem den andra är, så har de liksom handplockat den bästa casten i hela världen och satt samman till en konsertversion. Alltså när jag satte på den där, jag tror den är 2,5 timmar lång också, eller till och med 3. Jag kunde ju liksom inte sluta kolla. Och när de gör, det finns ju en låt som verkligen är så mäktig. Och det är avslutningen på första akten. När de gör One Day More. Mm. Som liksom är, det i sig är en väldigt, väldigt mäktig låt. Men när de då tar in en kör på typ 1,000 människor. Och så hör man liksom de här fantastiska rösterna sjunga den här låten. Ja, du vet, jag får ju rysningar redan nu. Men då, det var ju som... Ja, det var en känsla som jag liksom knappt kan beskriva när jag såg det för första gången.
Men vad fantastiskt att dina bästa upplevelser är som du inte ens har sett.
Ja.
För att jag brukar ju ha svårt att lyssna på musikal.
Aha, ja.
Le Miserable funkar ju.
Ja.
Men det, för det är ju hela grejen.
Och få vara där och uppleva det och se kostymen och liksom, ja, men, jo, men jag fattar verkligen den grejen.
Och just första gången som man kommer utomlands och ser något.
Ja.
För att det här är ju inte heller något i Sverige har ryckt upp sig.
Mm. Jo, verkligen.
Men det är stor skillnad.
Ja, jag har ju faktiskt aldrig varit utomlands. Men sett en musikal i ett annat land. Jag har bara sett musikaler här i Sverige.
Ja, jag har sett hundratals shower.
Är det så?
Alltså, jag har varit besatt sen barnsben.
Uh-huh.
Nej, men så att jag har till och med åkt till New York och sett 8 musikaler på 7 dagar.
Nej, men gud. Men jag önskar ju att det var jag. Alltså på riktigt.
Ja, fast det kan bli du.
Ja.
Nej, men alltså, och det är ju så här... Det är inte världens bästa musikal, men som första gången jag såg Miss Saigon i London.
Mm.
Och det har också med hela grejen att göra. Och min kompis som jag var med är rätt känslig.
Mm.
Och har lätt att gråta och så. Och när den här Kim, huvudrollen, har en skriker i förtvivlan över sin son.
Mm.
Alltså så, här, så att det verkligen går in i kroppen.
Mm.
Då ful... grät ju min kompis, nästan skrek, så att i pausen var han så uppriven så att det känslan blir så stark.
Mm.
Och det är ju härligt som du säger, det här med musik och...
Ja, men verkligen, verkligen. Och jag hade ju nästan samma upplevelse när jag för om man tänker att det har funnits 2 musikaler som har förändrat mitt liv, så finns det en låt ur en musikal som liksom har varit min topp 10 mest spelade låt på Spotify i 3 år. Och det är ju Du måste finnas från Kristina från Duvemåla. Mm. För att när man går in i den känslan och när man verkligen ger sig hän till den kraften som finns i den låten och känner liksom den här uppbyggnaden och känner den förtvivlan som hon känner och bara... Men, alltså,
men har du sett den?
Jag såg den finlandssvenska versionen när den gick här.
Stackare, tänkte jag säga. Det är inget fel på den, men jag såg originalversionen 6 gånger.
Ja, och jag önskar ju, herre, alltså det är... Nej, jag är så ledsen att jag inte har sett den.
Ja. Och jag kommer ihåg första gången jag såg den var på nyårsafton 1996.
Ja, men herregud.
Med liksom, då hade den haft premiär på hösten, tror jag. 95 där. Och sen så såg jag fem föreställningar till. Och sen så såg jag allra sista innan de lades ner.
Mm.
Och då så satt jag precis på sista föreställningen så satt jag på precis stolen bakom Benny Andersson. Och när han grät på slutet så var det också så starkt. Nu blir jag nästan rörd.
Mm.
För att det var ju så mycket känslor i honom. Förutom musikalen. Att han liksom skulle läggas ner så här.
Ja.
Så att det var en av mina stora upplevelser.
Nej, gud. Alltså det är så häftigt.
Ja, det var fantastisk.
Den är ju helt fantastisk.
Ja. Men nu så skulle jag komma in på det. För att du har också sett... The Book of Mormons.
Ja, just det.
Mm. Och då så sa du någonstans...
Ja, att jag är kär i den.
Det var det jag skulle komma in på. Men är du kär i han? Ja. Men han är fantastisk. Det är,
han är
inte
fantastisk.
Så. Men vad är det hos honom som gör att du...
Nej, men han är... För mig så är han kanske den här... Den vuxna versionen av Erik Saade. För Erik Saade, han har... Nu är Linus Wahlgren inte lika kaxig som Erik, men Erik Saade har ju ett ganska pojkigt utseende. Mm. Och det har ju Linus Wahlgren också. Och sen kan ju Linus Wahlgren, han kan ju verkligen sjunga och han kan showa. Och jag tycker att han känns som en väldigt liksom genuin och härlig person. Och som har nära till skrattet. Och sen tycker jag att han är jättesnygg.
Ja. Så att du det är din drömman.
Nej, men det är så stort att använda drömman, men han är absolut en av dem.
Ja.
Ja.
Och Erik Saade.
Nej, men Erik Saade, jag tror nog kanske
han är drömligget.
Ja, men precis, kanske så mer.
Ja. Ja. Och så vill du gifta dig med Linus.
Ja. Exakt så. Tänk vad mysigt vi skulle ha.
Tänk vilket bröllop.
Nej, men alltså, med hela familjen Wahlgren. Panik. Vad fantastiskt. Men också lite panik.
Vad skulle du ha på dig?
Ja.
Skulle du ha
jag skulle ha Ullareds glittrat.
Jag tänkte en marängklänning.
Ja. Bianca Wahlgren hade liksom stått och kastat mat på mig.
Ja. Eller bjudit dig på en och annan shot.
Ja, eller det.
Men är du singel?
Ja, men jag är singel, det är jag.
Singel tjej i stan?
Ja, faktiskt.
Men
nu tindrar jag ganska mycket. Och jag måste säga faktiskt, efter Melodifestivalen så har jag blivit lite hetare byte på Tinder. Det märker jag ändå.
Är det så?
Ja, det är faktiskt så.
Men är det, hur mycket hetare då?
Mm.
Alltså, märker du i antal eller har du snäppat upp några steg i lux också?
Ja, men jag tror det är nog framförallt det. Att snäppat upp lite steg i lux. Och några fler så här superlikes som man får ibland.
Så att din aktie...
Ja.
På Tinder.
Den har höjts.
Den har skenat.
Jajamän, kan man säga.
Men nu måste vi bena i det här. Det här var superintressant. Det här var precis.
Ja, det här
är mitt,
igång.
Det här är mitt tredje intresse.
Ja.
Nej, men vet du, men vad skulle jag säga? Har du varit på någon dejt då?
Nej, det har jag faktiskt inte. Men det är framförallt för att jag inte har haft tid. Just nu i alla fall.
Men får du ingen stress av det då? För tänker du att, tror att din aktie håller i sig även efter Mellon?
Nej, men det tror jag nog inte. Men sen måste jag ändå... Alltså jag vet jättemånga personer runt omkring mig som har som mål i livet att träffa någon och stadga sig och bilda familj. Och kan känna en ganska stor ångest över det. Men det har jag aldrig haft. Mm. Och det har jag inte nu heller. Jag känner mig inte liksom... Ja, men på något sätt stressad över att jag måste träffa någon. Eller
du är
liksom.
Fortfarande ung.
Ja, men det är jag ju. Förhållandevis i alla fall.
Ja, alltså för den sakens skull så är du ung.
Mm.
Alltså så att du inte behöver känna...
någon stress över det.
Fast det slog mig att när jag kollade upp dig så var du äldre än vad jag trodde.
Är det så? Hur gammal trodde du jag var?
Nej, men jag tänkte att du kanske var någonstans runt 22.
Ja. Nej, jag är ju faktiskt 27.
Så att jag...
Fyller 28 i år.
Gammal tant.
Ja, men gammal tant faktiskt. Och nu börjar jag känna att jag har kommit till den åldern då jag inte kan hålla på och liksom lalla runt alldeles för mycket heller.
Jo, det kan man.
Nej, men kan man verkligen det?
Ja, ett tag till i alla fall.
Ett tag till.
Men har du alltid, har du haft något längre förhållande?
Nej, men det har jag faktiskt inte. Nej.
Men när kom du ut då? För att...
Oh, gud, ja, det var inte så länge sedan faktiskt.
Nej.
Nej. Och det har inte egentligen att göra, om man, det är väl också hur man ser det, för komma ut för mina kompisar, det gjorde jag ju liksom sista året på gymnasiet tror jag det var. Och då visste de ju redan om det såklart. Men komma ut för min familj, det var, ja, det var nog faktiskt inte mer än ett år sedan tror jag, som jag gjorde det på riktigt.
Men det är så här, kommer man verkligen ut nu för tiden?
Ja, men jag vet inte, men jag tillhör nog den generationen som faktiskt kommer ut fortfarande.
Du är den sista generationen som kommer ut.
Kanske, förhoppningsvis.
Nej, men jag bara tänker så här, för att nu känns alla ungdomar så liksom som att, ja, men det här är min kille eller det här är min tjej. Mm. Och det är liksom inte så att man har valt sida.
Nej, nej, nej.
Eller vad man ska säga, utan nej. Nu hade jag en kille och sen så hade jag en tjej och nu har jag en kille igen.
Ja.
Sådär.
Man behöver inte sätta sig själv i facket. Nej. Liksom. Nej.
Och jag kan...
Och jag älskar den grejen.
Jag är ju äldre än du, men... Mm. Och jag känner också så här att man alltid känner en liten press att man ska komma... Alltså när man har frilansat.
Mm.
Att man ska komma ut på varje arbetsplats nästan också.
Mm-hmm.
Nej, men så här, det är också så konstigt. För det hade man ju inte gjort om man var helt straight.
Nej.
Nu brukar inte jag göra det, utan det bara är som det är.
Men jag kan nog inte känna igen mig i den känslan. Men det är nog kanske
för att du sveper in med
Greta. Precis, ja.
Så här,
ja, men jag tror det.
Jag är ju mer en svennebög.
Ja,
så att
jo, men det är du.
Så att jag är mer så här tveksam.
Ja. Men jag, ja, man vet inte riktigt här, med dig.
Jag är lite allt möjligt i och för sig.
Men, jag älskar det.
Men jag är så här... Jag bara gläds nu åt att din aktie har skjutit i höjden. Och nu vill jag genast göra så som jag har gjort med många praktikanter. Nu vill jag ta fram din Tinder.
Ja,
så att jag får likea lite åt dig. Så ska vi se att vi inte kan få ihop det med någon. För att jag är expert på att få ihop folk.
Men nu har jag ju verkligen fått så här på riktigt väldigt skamliga förslag. Mm. Och du vet, då blir jag ju nästan... Alltså då blir jag nästan generad. Det var en som när vi var i... Ja, vad fanken var vi? Det var inte i Övik, utan det var i Karlstad tror jag. Nej, men som då...
En gott värmlänning.
Ja, som då frågade på Tinder så här... Ja, men vill du att jag ska komma till hotellet och ge dig en snabb runk? Och du vet, då blev det så... Jag visste inte vad jag skulle svara. För det ville jag inte. Och då ville jag inte säga det. Nej, men så då tog jag bort... Man kan ju ta bort matchningen. Så då tog jag bort den.
Så att du blockade han i panik?
Ja, men jag blockade honom i panik. Och grejen var också att han var inte så gammal. Han var typ 19 år. Och då kände jag också så här... Här kommer jag, 28-åringen. Nej... Det kändes inte rätt någonstans.
Tack för det, SVT.
Fy fan. Det var du som sagt ja.
Ja, men jag bara tänker så att det är inte alla arbetsgivare som fixar det där till en.
Det var då kanske lite också ofrivilligt som det här kom, kände jag.
Och nu försöker jag tänka ut din stil också. Okej, någonstans mellan Erik Saade och Linus Wahlgren.
Ja, men det tror jag nog kanske är mer liksom drömstilen. Sen är det nog inte den realistiska stilen. För att jag faller kanske lite för så här... snubbar som är ändå lite liksom runda och lite gosiga och som har lite skägg, alltså lite så här
björniga.
Ja, men jag vill inte säga det för jag tycker det blir så känns inte som ett trött begrepp.
Jo, å ena sidan, fast å andra sidan så säger du ju exakt vad det är. Jag fattar det.
Men jag tycker bara det är tråkigt. Lite den typen kanske. Ja. Mm.
Som gärna ska komma från Medelhavet.
Nej, men som gärna är liksom lite härliga, lite gosiga.
Ja, och lite glada.
Ja, men lite glada.
Ja. Jag kan ju inte säga att jag har en stil så.
Nej.
Men gud, nu har jag hakat upp mig på din aktie här. Men för att nu ser jag helt plötsligt Mellon som en stor kontaktannons för dig.
Ja, men det är ändå ganska många som har hört av sig och lägger till mig på Facebook och sådär. Och jag är ju så knäpp, för jag accepterar ju allihopa också. Jag tycker det är jätteroligt att lära känna människor.
Du får sätta det efter den här resan.
Rensa lite.
Men vad är drömmen nu då? Om du kollar... en dröm var Mellon och nu har du bockat av den.
Mm. På ett sätt.
Ja, på ett sätt. Ja. Men jag tänker du kanske vill ha Davids roll nästa gång.
Ja, det hade varit kul.
Ja. Ja. Och det är också ett naturligt steg.
Nej, men jag hade ju älskat att få ta tillbaka glittret i Mellon. På riktigt, verkligen. Det hade ju varit en jättestor dröm för mig. Ja. För det var ju någonstans där... Min glitterresa började och få liksom och stå på Mello och visa hela svenska folket att vi alla kan glittra lite. Aha. Nej, det hade ju varit ett statement utan dess like.
Ja, du får jobba för det.
Ja, verkligen.
Men om jag säger döden, vad säger du då?
Åh, herregud. Ah. Nej, men då vet du vad som
det
händer.
Det är den andra dammluckan vi inte skulle öppna.
Ja, ja, men det är det. För det som händer när jag lyssnade på en podcast här om dagen, då de började prata om döden, jag fick ju stänga av. För att det är, ja, men det är ett sånt ämne som jag liksom har så jag vill också jättegärna närma mig det hela tiden. Mm. I nästan allt jag gör. Jag vill ju prata om döden med allt och alla. Men varje gång jag gör det så mår jag också så dåligt.
Mm. Ja. Men det man mår dåligt av ska man kanske prata om.
Ja, men det är kanske så.
Men jag tänker så här. Vi behöver inte prata så mycket om döden.
Nej.
Hade du någon dödskänsla innan första livesändningen?
Nej. Nej, och det är också konstigt för att jag tänkte när jag gick in i det här att jag skulle vara liksom skitnervös inför varje direktsändning. Men man blir också ganska, heter det hämmad? För vi gör ju två genrep innan vi gör själva direktsändningen. Varav det ena är på samma dag som direktsändningen är. Och då...
Då är du redan inne i, vet du, den...
Ja, men den känslan, ja, och det modet och den sinnesstämningen. Så då känns det kanske mer egentligen som ett rep än en direktsändning. Sen är det klart att man blir lite extra liksom taggad och tänder till lite. För att publiken ger en så mycket energi tillbaka. Och de applåderar och de är med liksom. Genrepspubliken ibland är inte... Ja, men det är inte riktigt samma känsla när man gör genrepen. Men jag har varit förhållandevis cool alltså.
Nej, men jag tänker ju så här, för du säger ibland att du är lite osäker på dig själv. Alltså, men du vet det här med när du har fått hatet.
Mm.
Att du tvivlar lite på dig själv och liksom inte världens så här, tuffaste kille.
Nej.
Och då känner jag så här att, nej, men så här, du står ju ändå där för 8-10 tusen personer, ingen aning vad det är i arena. Nu är det klart att det är 3 miljoner som tittar.
Ja.
Men de är mycket lättare att koppla bort på ett sätt.
Ja.
För det är fortfarande jävligt mycket folk.
Mm. Men jag tror att jag har jättemycket att vinna på att jag faktiskt tar mig tid också innan själva direktsändningen och innan egentligen genrepen också, så går jag runt bland publiken. Och det är många som kommer fram och många som vill ta bilder. Och trots att man bara... Att jag bara träffar dem i några sekunder så blir det ändå att vi bygger upp någon slags trygghet och jag känner att de är på min sida. Ja. Bara att de vill ta en bild med mig blir ju en bekräftelse för mig. Och jag har ju jobbat jättemycket som publikansvarig när jag jobbade bakom kameran. Så då, jag tror jag har tagit med mig det därifrån att jag tycker publiken är väldigt rolig.
Ja.
Men sen tror jag också att jag skiljer liksom lite på det här hatet som jag då har fått. För att det kommer ju efter direktsändningarna. Mm. Innan direktsändningarna, det enda jag gör innan direktsändningen är träffa publiken. Jag får kärlek. Jag gör en så här livesändning på Facebook, på SVT's Melodifestivalen Facebook-sida. Och där får jag också mestadels kärlek. Nu kommer det lite hat också, men jag läser inte det så mycket. Så jag blir ju liksom, jag får ju pepp där från jättemycket människor. Och den tar jag liksom med mig in i sändningen. Och sen efter sändningen, det är ju då allting kommer. Så här, ja, men vad tyckte jag själv? Och om jag själv är missnöjd med sändningen, då börjar jag ju grotta i den där skiten.
Mm.
Vad skrev recensenterna? Vad tyckte kritikerna? Och vill liksom på något sätt få bekräftat för mig att de tyckte inte att det var så bra. Och det är ju konstigt. För egentligen borde jag bara ringa, ja, men de människorna som jag verkligen har lagt all min tillit till. Mm. Och som jag verkligen, det de säger, det tänker jag att det är sanningen.
Men du tar inte en liten shot innan sändningen?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag kände kanske lite när jag skulle göra min dans att jag behövde det. Men nej, det gjorde jag faktiskt inte.
Nej.
Och det är jag glad över att jag gjorde. Eller att jag inte gjorde, för att... Den känslan som jag kände efter jag hade gjort den där dansen. Och det var bara en minut i liksom själva Melodifestivalen. Men för mig var det var ett sånt jävla statement till alla de människorna som kanske inte riktigt förstod mig. Eller som, alltså det var liksom... För mig var det lite som att peka fingret till alla hatare. Alltså, dels under Melodifestivalen-perioden, men också... alltså från mina tonår. Mm. Att säga, ja, men här står jag och här vågar jag. Och här visar jag alla de ungdomar som hör av sig till mig och som känner sig osäkra i sig själva. Att så här, jag var ny när ni var små. Och nu står jag här på liksom Sveriges största scen och får visa att jag vågar. Här står en liksom lite knubbig snubbe och tror han att han är Beyoncé. Och vågar göra det. Och det blev en stark känsla för mig efteråt. Mm. En jättestark känsla faktiskt. Ja.
Fantastiska signaler som sänder ut också.
Ja, men alltså att, ja, faktiskt. Ja. Och en ganska viktig signal kände jag själv. Ja.
Vad härligt. Det får nästan bli slutorden här.
Ja, vad kul. Fina slutord.
Ja, ja. Såklart. Men tack för att du ville vara med i Kändispodden.
Ja, men tack för att jag fick vara med. Det var jätteroligt.
Svinkul.
Ja.
Och till alla som lyssnar, gå in och följ Kändispodden i den poddapp så missar ni inte när det kommer ett nytt avsnitt. Tack, hej då.
Hoodladdy.
Hoodladdy. Hej, hej.
Hej.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.